Det är onsdag den 27 mars och det här är Börslunch.
Och dagens program ägnar vi helt åt förmiddagens stora nyhet, Riksbankens räntebesked.
Ja, eller stort och stort. Det var väl ingen skräll vad Erik Thedéen levererade. Däremot ska vi nu analysera vad får det för konsekvenser på ekonomin, inflationen och inte minst börsen. Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg.
Och vi säger hjärtligt välkomna hit, Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Tredje AP-fonden och Martin Nilsson, makroekonom på Handelsbanken.
Okay.
Kort lägesrapport bara. Stockholmsbörsen handlas just nu väldigt försiktigt upp 0,10%, så ingen större dramatik.
Och kronkursen har vi inte hunnit titta på än, men var det här ett besked idag från Erik Thedéen som marknaden och börsen i synnerhet hade prisat in? Vad säger du, Jonas?
Ja, det kortfattat svaret. Nej, men om man levererar nu i ungefär det som vi prisade in i marknaden för ett år sedan. Man ska sänka nu i sommar. Det prisades in för över ett år sedan. Och sen så har ju Riksbanken ett annat uppdrag än marknaden såklart med att justera banan lite saktare helt enkelt. Och man går egentligen nu bara marknaden i händerna. Varför man då får ganska begränsade effekter så här initialt i alla fall. Mm. Jag såg att kronan försvagades och sen stärkas och sen ligga lite och skvalpa lite kring nollan i förändringsbenägenhet. Så det är egentligen det spelet som nu börjar utspela sig. Mm.
Martin, vad säger du? Var det väntat, det Erik Thedéen sa?
Ja, men någorlunda väntat. Och jag håller helt med den här beskrivningen om att det inte är så dramatiskt i sig. Men det är också ett tillfälle på något sätt att för Riksbanken att välja om man vill profilera sig som den här självständiga centralbanken som kan sänka före Fed och ECB eller om man vill gå det försiktiga spåret istället. Så det beror väl på lite vilken typ av saga man vill spela upp här, om det var ett intressant besked eller inte. Jag tycker det var jättespännande inför och sen så kanske lite suckar då när själva beskedet kom.
Vad var det som var spännande inför?
Ja, men det som var spännande inför var just att det var ett ganska öppet fält. Vi hade ganska stor spridning på de olika analytikerna som bevakar vad man trodde att första räntesänkningen skulle ske, om det skulle vara maj eller om det skulle vara juni och hur många räntesänkningar Riksbanken hinner med i år. Den dörren var ganska öppen inför beskedet och vi hade vi låg i ena hörnet på den här skalan och förväntade oss juni, det tror vi fortfarande, men vi får i alla fall säga att de sparkade in dörren ganska rejält för en sänkning redan i maj. Så det var väl intressant.
Ja, Jonas, var du lika begeistrad?
Kanske inte riktigt lika begeistrad. Men det finns en abrovinkel som just nu... någon dator är tvungen att starta om. Men jag håller på att köra en natural language processing-program på språket som man använder. För att Riksbanken har ju kommunicerat på ett sätt som man har tolkat lite väl högaktigt i marknaden. Så det ska bli intressant att se hur det datan faller ut. För den spreaden... högaktigt, duaktigt språk kan man lägga mot Fed och så kan man få fram ganska intressanta sätt att titta på valutan. Men den jag tvungen att starta om då, tyvärr. Så den kör vi just nu för att se lite grann var vi hamnar någonstans. Men annars är det ju precis som Martin nämnde, det är ju intressant nu mellan maj och juni. Fast ur det stora hela ut ett samhällsekonomiskt perspektiv kanske inte spelar så här jättestor roll förstås.
När du gör en sån sak, förlåt att jag bryter in också.
Nej, det
när du analyserar då, är det om de använder ordet försiktig eller vad är det för något som du väger i meningarna?
Och det är det som AI ska lära sig.
Okej, okay. Så den ska det upp själv?
Exakt. Så det här ska man ju ta med en nypa salt. Men det är ganska intressant för det här... Den metodiken fungerar väldigt väl på Fed, ECB och Bank of England, där som är en djupare och större marknad. Så det ska bli intressant att se hur de kommer ut med det.
Ja, och här sitter vi då, analoga typer som vi är. Och om vi skulle våga oss på en mänsklig analys istället. Martin, var det någonting som Thedéen sa som var oväntat?
Ja, men för vår del så var det ganska oväntat. Vi trodde verkligen att Riksbanken skulle ta det här försiktiga spåret att det här beskedet inte riktigt handlade om egentligen makroekonomisk penningpolitik. För det spelar inte jättestor roll om det är maj eller juni. Vi är fortfarande på väg åt rätt håll. Liksom. Men det stora var att det här var risk management, trodde vi. Att det var det som skulle fälla avgörandet. Och då trodde vi att det försiktiga vägen att gå, att man inte vill riskera att gå först, riskera att få kronrörelse emot sig, en svag krona, hamna i en jobbig situation om kronan försvagas ordentligt och vi sitter där med en värre utsikt än vad man trodde inför och så blir man tvungen att skjuta på det från maj till juni. Det var väl det som var lite oväntat då, att de valde att öppna dörren så vidöppet för maj.
Hörrni, jag tänker vi backar bandet lite och tittar på bakgrunden. Hur hamnade vi egentligen här och vad är det som styr Riksbanken just nu? Martin, du är inne på just risk management. Vad säger du om det, Jonas?
Ja, jag tror att då skulle jag vilja backa till pandemin egentligen. Mm. Där vi fick en stor utbudschock och sen när de inflationstendenserna började bedarra sig, vilket de gjorde där under ett par månader, så kom ju då tyvärr kriget i Ukraina så får en ny utbudschock. Och då hamnar vi i en utbudsdriven inflation i Sverige. Många andra länder, exempelvis USA, fick en efterfrågedriven inflation. Vi har en skuldsituation hos svensk konsument som är rekordhög vid det laget. Nu är den högre. I USA väldigt, väldigt låg. Då får vi alltså en räntepolitik i USA där man höjer för att man har hög efterfrågan och låg skuldsättning. Man kan ta det här. I Sverige höjer vi, för vi har en utbudsdriven inflation. Ska man höja då? Kanske, kanske inte. Och vi knäcker konsumenten och knäcker ekonomin då, som är en av de sämsta. Plus att man också då tyvärr hamnar i situationen att tittar man på finansiell stress och likviditet så har vi då den sämsta i Europa under flera år. Det där skapar ju då den här märkliga tesen av att ju mer vi höjer desto svagare blir kronan. Och då måste man handla kronan på det sättet. Det är det som driver kronan. Och då varje gång Riksbanken då går ut och säger nu höjer vi för att stärka kronan så försvagar man kronan och så kör vi det där ett par år innan man då bara förstår ett annat tankesätt. Och jag ser också det här beskedet igen som att nu är man inte helt nöjd med den här historiken, tror jag. Utan man vill gärna bryta den här cykeln och komma tillbaka till kanske att vi kan bara styra kronan, kan bara påverka. Och vi kommer tillbaka till en typ av ränteparitetstänk istället för köpkraftsparitetstänk som har dominerat marknaden. Det tror jag är otroligt intressant, för det ändrar ju lite grann hur vi kan handla och förvalta kronan. Vad är vi ska titta på någonstans? Hittills kan man ju ställa sig blind på vinstrevideringar, BNP-gap, negativt kronan. Ska vi nu gå över och titta på räntor, då är det lite mer intressant där, för då är vi plötsligt kanske i ett läge för en starkare krona. Så det där är lite spännande, tycker vi.
Får jag bara fråga,
lite nördnivå kanske, men det är nog så spännande.
Vi älskar nördnivå.
Men kanske för att kontra din nördnivå med en, liksom, en dum fråga. Är det bara inflationen som styr Riksbankens agerande just nu, Martin?
Nej, men det är ju den eviga balansgången såklart. Man vill ju inte att om det bara var inflationen så hade man ju tryckt upp räntorna i taket direkt. Man måste ju också ta hänsyn till hur realekonomin mår egentligen. Och då brukar det vara den här eviga balansgången mellan arbetsmarknad och inflation.
Ja, men det var ett diplomatiskt svar, men är det här en inflationsreaktion liksom enbart som man utgår från nu, skulle du säga?
I dagens utfall? Ja. Nej, jag skulle väl säga att Riksbanken har kikat på tre saker som de har tagit upp på sin riskradar. Självklart så kollar de på inflationsutfallen och kollar på geopolitiken del. Det har de nämnt i massa riskpresentationer. Då tänker jag väl direkt på Röda havet till exempel. Kan det bildas nya fraktproblematiker som kan synas då först kanske i ledande indikatorer som inköpschefsindex eller leveranstider och så vidare. Sen så har de också nämnt företagens prisplaner. Det är såna här ganska mjuka data man ser i enkätundersökningar, till exempel i konjunkturbarometern. Då frågar man företagen, planerar ni att höja priserna de nästa tre månaderna? Och så får man en liten andel på hur många företag som ser ut att göra det. Och det här är ju inte förenligt då med en låg inflation, en stabil inflation, om det är en stor övervikt av företag som hela tiden vill höja priserna. Det är en till sak som de kollar på. Tredje saken de kollar på är kronan, kronkursen. Och det är väl det som jag tyckte var lite förvånande, för att kronan har ju rört sig ganska svagt. Det har inte varit det här tydligt stärkande. Så att det är väl den riskpunkten de har kvar. Prisplanerna hos företagen, de har lugnat ner sig lite grann. Geopolitiken, plus minus noll får man väl säga. Det är väl fortfarande samma risk ungefär som för en månad sedan.
Vi ska titta lite noggrannare på inflationshistoriken också ett par år tillbaka. Vi tar upp en graf med KPI och KPI-index skulle vi gärna vilja se. Där har vi den. Precis. Den KPIF, den blå grafen, är alltså Riksbankens målvariabel för inflationen. Den är då rensad för bolån och räntor. Medan KPI...
Bredare index
är helt enkelt det som påverkar konsumentens kostnader. Kostnaderna i hushållen. Vi tittar på då procentuell förändring gentemot föregående år. Och ja, det tog ju sin tråkiga kulmen, ska vi säga, vintern 2022-2023. Nu ser vi att de rekordhöga mat-, energikostnaderna och drivmedel har minskat markant, i alla fall ökningen av dem. Så då är frågan, apropå utbudet, är det här den här nedåtpekande positiva kurvan, är det en konsekvens av Riksbankens, av penningpolitiken, eller är det annat som har spelat in här?
Absolut. Och det är ju den frågan kan man svara väldigt enkelt med att säga nej, det beror inte så mycket på Riksbanken. Det här styrs extremt mycket av omvärldsfaktorer. Men man kan också svara helt annorlunda om man tar ett mer teoretiskt angreppssätt och ska börja räkna modeller och följa akademia. Då är det såklart att det är svårt att bortse från den faktorn. När vi tittar på hur marknaden har tagit till sig det här, så är min tolkning att det här har mer att göra med omvärldsfaktorer. För att det är en utbudsdriven, det är inte en efterfrågandriven inflation. Sen så har det såklart spillts över till att bli lite mer efterfrågandriven, men ändå en till syvende och sist starkt utbudsdriven inflationspuckel vi har haft. Och då spelar centralmarknadens räntor roll, men inte lika mycket som under en ren så att säga, klassisk ränteuppgång och efterfrågandriven.
Ja.
Så i lite mindre grad än man tror jag. Och det är det här som gör då att kronan inte har handlat ute på det resonemanget, utan man har köpt andra resonemang. Så det är hela de här paradigmen som ligger bakom marknaden. Det är ganska spännande.
Mm. Martin, vad säger du? Är det ett job well done av Riksbanken, eller?
Ja, men jag tycker att man skulle väl kunna dra en parallell till en domare i fotboll eller i hockey eller vad som helst, att de har gjort ett bra jobb om de inte har stuckit ut, alltså om så få människor som möjligt har blivit arga på dem. Och jag tycker att det är lite samma roll som en centralbank har i en sån här situation, att om de gör sitt jobb till punkt och pricka helt perfekt, då kommer man inte ha någon synpunkter på dem. Jag tycker att synpunkterna är hyfsat få nu ändå.
Mm. Man kan ju inte låta bli att undra, vad gör Thedéen med direktion annorlunda än vad Ingves hade gjort, tror ni?
Ja, bra fråga. Det vi ser skillnaden nu mot tidigare, för att gå tillbaka till Martins poäng där, det är ju att kapitalet har ju röstat med fötterna. Vi har haft utflöden i Sverige, både på börs- och räntemarknaden under hela den här ränteuppgången egentligen. Så marknaden har ju röstat med fötterna. Det vi ser nu är ju faktiskt att kapital börjar komma tillbaka lite grann. Så om det är ett betyg, så är det väldigt bra nu i alla fall. Då har man ju kommit lite mer rätt i gungan någonstans. Så det tycker vi är väldigt positivt, för då är det lättare som förvaltare att såklart förvalta svenska tillgångar när det finns likviditet bakom det. Så vi hoppas på en fortsättning av den vägen man har spannat in på nu.
Mm. En svag optimism från penningmarknadens sida. Och en svag optimism kan man även se i KI:s konjunkturbarometer som kom igår. Hushållen ser något mer optimistiskt på framtiden. Men samtidigt så tyder den här rapporten från KI igår på att tjänstepriserna är på väg upp. Vad tror du, Martin, hur oroad är man på Brunkebergs torg över just stigande tjänstepriser?
Det är någonting som de nämner ofta, men uppenbarligen så är man inte riktigt lika oroad som jag trodde att man skulle vara. Mm-hmm. Just eftersom att man då lutar åt det lite mer duvaktiga, lite mjukare hållet i dagens besked, att man öppnar dörren för maj. Hade man varit livrädd för sagda tjänstepriser, då hade man inte öppnat den här dörren.
Mm. Men hörde, du var inne på det, Jonas, kronkursen och liksom en stigande optimism, en större tilltro på Sverige. Men alltså, bryr man sig?
Nu ska vi få inflika det. Ja. Vi får inte glömma det här att konjunkturen bottnade och tog fart 2022. Börserna tog fart 2022, så det vi får aldrig glömma, tycker jag, att det är vi som ligger efter den här utvecklingen i Sverige. Så att vi nu bara ser lite mer positiva tongångar, vi får ett kapitalflöden. Ska vi komma ihåg att vi borde varit det landet som har dragit mest nytta av det här. Om man tittar på liksom marknadsbeta på kronan jämfört med global konjunktur, då ska vi vara en av de som gått starkast och gått bäst. Nu är vi snarare tvärtom. Så vi har hamnat i en ganska unik situation för Sverige. Vi har hamnat långt ut i svansen i en normal fördelad riskprofil, så att säga. Mm. Och det är det jag tycker är så positivt, att nu kanske bara komma tillbaka till mer normaliserat. Så jag tror att Vi är positiva, men det kommer mot en bakgrund av att vi har skapat oss en extrem uppförsbacke.
Martin, du har varit inne på det tidigare, att man tar i beaktande den här priset på kronan helt enkelt. Vad skulle ni säga, har man gjort tillräckligt för att stärka kronan? Bryr man sig tillräckligt mycket om den svaga kronan?
Jag tror att man bryr sig ganska lagom. Om vi backar bandet, vad är det, 1,5 år sedan Thedéen tog sin position i Brunkebergstorg, lite mindre kanske, så var ett av hans första uttalanden var att han satte ner foten och ville försvara kronan, och kronan stärktes där ganska markant. Sen så har han väl tappat greppet lite grann, även om de har försökt att kanske kommunicera lite tydligare kring det med olika valutasäkringsprogram och så vidare. Men jag tror egentligen att kronstyrkan, det är så många fler olika faktorer. Och för att vi ska kunna få den starkaste, den bästa kronan just nu, så måste vi kunna komma till ett risk-on-scenario igen. Det är där kronan mår som allra bäst. Alltså, är vi i den här osäkerheten om vi inte vet om inflationen kommer ta fart igen, eller om vi inte vet om det kommer hamna i en djupare recession, då är det inte så många som kommer satsa på kronan. Utan då är det de större valutorna som kommer stärkas i den miljön. Så att lyckas vi med den här mjuklandningen med sakteliga räntesänkningar och att inflationen håller sig kvar, då kommer kronan sakteligen stärkas igen också. Det tror jag.
Vi ska titta lite på kronan, hur den har utvecklats. Här har vi den mot dollarn, och man kan ju säga att det stora tappet var ju 2021. Sen har det liksom tickat på uppåt med vissa dalar, och vi ska se om vi kan få upp eurografen där också. Där ser vi den. Vad säger ni, vad säger Jonas, är det här, det är såklart ett misstroende, någon slags misstroendevotum mot den svenska ekonomin, men är det ett misstroendevotum mot vår penningpolitik?
Man kan väl klä det i lite andra ord.
Ja.
Vi kan se det som att under den här perioden med den här kraftiga kronförsvaringen så hamnar det helt enkelt på som jag sa tidigare, på PPP-modeller. Alltså, vad är köpkraftsförmågan? Hur väl står sig Sverige? Givet att världen studsar 2022, vi gör det inte. Börserna återhämtar sig, vi gör det inte, och så vidare. Rent aritmetiskt så är det som har drivit relationerna här. Och det vi ser just nu i siffrorna, det är att den kraften börjar bedarra, och vi kanske kommer tillbaka till mer ränteparitetstänk och annat. Och då kommer det till ett helt nytt ljus. Det är så häftigt nu när man ser den här tidsserien börja vända av, att allting ändras i marknaden. Så vi hoppas ju på mer positivt, för vi tycker ändå att givet den konjunkturella studsen, givet hur bra risktillgångar har gått, så har vi ganska mycket catch-up-förmåga i Sverige som vi borde komma till det här. Tack vare att vi har en fri valuta i den bemärkelsen, en rörlig valuta. Så vi hoppas på att, inte för att bedöma på det sättet med rätt eller fel, men att vi kommer in i en annan paradigm helt enkelt. Lyckas vi inte ta det klivet i marknaden, då kommer vi nog ligga kvar med en fortsatt svag krona.
Men vi får rusa vidare i diskursen här, och vi måste ju nudda arbetsmarknadsfrågan också. För att vi noterar att enligt riksbankslagen så ska Riksbanken bidra till en balanserad utveckling av sysselsättningen. Så, när Riksbanken då tittar på arbetsmarknaden, är det bara löneökningar eller tror ni att de även har arbetslösheten i beaktande?
Det har de nog alldeles säkerligen. Man kan väl säga så här att om det är någonting som skulle ske på arbetsmarknaden, att man ser en kraftig arbetslöshetsökning, då skulle det pocka ordentligt på Riksbankens uppmärksamhet att lite snabbare sänka räntorna för att ta reda på ekonomin igen. Så på så sätt kollar de absolut på det. När man kollar på löner så snackar man väl lite mer om andra sidan av samma mynt. Jag pratade tidigare om att det var en balansgång mellan inflation och arbetsmarknad. Lönerna är en sån sak som kan driva på inflationen. Om vi ser att lönerna ökar, så i Sverige framför allt, så är det ganska svårt att sänka lönerna när de väl har blivit satta. Det är ganska svårt också att sparka människor. Så att man har en rigid arbetsmarknad på gott och ont. Och då blir löner någonting som man kollar på vad gäller inflationen framöver och riskfaktorer mer på arbetsmarknaden. Håller du med?
Paradoxalt nog så tror jag, som du är inne på, att med sänkt ränta får en starkare krona. För bakom arbetsmarknadssiffrorna ligger också den här lite jobbiga statistiken med att vi gjorde en massa bra arbetskraftsåtgärder 2008. Det är lika mycket människor som ligger kvar i arbetskraftsåtgärder sedan dess, idag. Så tar man in de arbetslösheten, så får vi inte nog med att vi har den sämsta ekonomiska tillväxten, men också en ganska jobbig arbetslöshet ur ett europeiskt perspektiv. Så då kommer vi tillbaka till den här, vad är det som styr kronan och alltihopa. Så vi ser att det finns en positiv chans att nu liksom komma lite mer rätt i gunga med att införa räntesänkningar. Varför också marknaden tog ut det här steget för över ett år sedan, att man kommer att sänka.
Jonas, får jag hoppa in?
Ja, du får hoppa in här.
Du är inte orolig för att man som Riksbanken, om du säger att en räntesänkning skulle kunna leda till en starkare krona, att man försätter sig i samma situation som man var 2015-19, där liksom Riksbanken var den här mjukaste centralbanken av dem alla, och man såg att resten av omvärlden visste att de har liksom en tendens att hela tiden vara den expansiva, den duvaktiga centralbanken. Om man nu än en gång går före alla andra centralbanker, är först med att sänka, att man liksom cementerar det här att ja, men vi är den mjuka centralbanken, och då har man liksom tappat det här kronstyrkan lite grann. Köper du resonemanget?
Ja, men absolut. Och då kommer jag tillbaka till och Sverige har en ganska unik situation i världsekonomin. Vi är ju en litet land med stor öppen ekonomi, extremt beroende av valutakurs. Man tittar nu att vi inte var total depression tack vare exportindustrin. Så det är en svårhanterlig situation. Men det jag efterlyser i den situationen, det är ju att man också mot marknaden börjar beräkna och också är öppen med att okej, nu är det faktiskt inte räntan som driver det här. Det är något annat. Men då är vi inne på liksom, samarbete med den fiskala situationen. Mm. Och hur ska Riksbanken jobba med fiskala, alltså riksdagen i det här läget? Vilka procykliska åtgärder har vi gjort, och hur kan det parera centralbankstänket? Där är ju vi i Sverige som institutioner, gör vi helt rätt på institutionsnivå. Men ovanför det så har vi ganska begränsat samarbete jämfört med andra ekonomier som jobbar mycket tajtare, till USA exempel, som ett enkelt exempel. Där skulle jag tycka vara väldigt spännande om man började samarbeta eller bara titta lite grann, hur kan vi effektivisera systemet. Så jag håller med om oron, men jag tror också det finns lösningar kring det.
Hörrni, dags att blicka lite framåt här. Man sänkte alltså inte räntan idag. Det var ingen som hade väntat nästan. Den ligger kvar på 4%. Det mesta tyder då på en första sänkning i maj eller juni. Vad tror ni? Spelar det någon stor roll? Vad säger Martin?
Ja, men det spelar en stor roll på signalvärdesnivå. Jag menar då att om man tar det här beslutet och sänker i maj, då värderar man det här med att man får vara den här självständiga centralbanken väldigt högt. Mm. Men man värderar riskerna lägre då. Så jag menar att om man istället sänker i juni, så låter man riskerna vara det viktiga. Alltså risken att vi tappar kronan, eller risken att vi ser ut att vara en mjukare centralbank ur ett internationellt perspektiv. Så jag tror att även om dörren är väldigt öppen för maj, så tror jag och hoppas jag på juni ändå.
Och det är dags för en liten gissningslek. Hur många sänkningar blir det i år? Vad tror du, Jonas?
3,25.
3,25. Och du, Martin?
Ja, jag är precis samma. 3,25. Mm.
Är det här en soft landing vi nu ser i svensk ekonomi? Vad säger Jonas Thulin?
Nej, alltså, jag har aldrig riktigt förstått mig på det här med landing som koncept efter 2022 överhuvudtaget. Vi har en fantastiskt accelererande global tillväxt. Det som nu, som jag tycker mig se i siffrorna, det är att vi börjar få en reacceleration även i Sverige. Nu har äntligen kommit hit. Det vore ju mumma om vi kunde så att säga spika ihop det här med räntesänkningar också. Då kan vi få lite bra inflöden på börs och annat. Det finns en massa bolag där ute som vill komma ut och i marknaden också, IPO som vill komma ut och så vidare. Så att det vore verkligen positivt. Så om jag zoomar ut från den kanske lite mer nitty-gritty bilden, på en graf då kanske det ser ut som att vi kommer ner och sen så börjar landa, men jag vet inte, soft landing, hard landing, no landing, bathtub, W och L och K nu. Jag vet inte, vi har gått igenom hela alfabetet tror jag de senaste åren. Och jag tror att det viktiga för oss som förvaltare, det är ju det att den här kraftiga rekylen som vi har sett de senaste åren, att den såklart har vi alltid kunnat tjäna på den via exportsektorn och via vår krona, men att den även nu kommer till svensk konsument. För även om inflationsgraferna är ju lite jobbiga också, för att även om inflationstakten kommer ner, så innebär det att priserna fortsätter bara uppåt trots allt. Mm.
Lite av en cliffhanger alltså, och det får bli sista ordet för idag. Stort tack Jonas Thulin och Martin Nilsson för att ni kom hit och delade mer av er oändliga visdom. Det var vänligt. Nu är det påsk och det ska ätas rekorddyra inflationsmässiga ägg förstås. Men nästa onsdag är vi tillbaka. Och vad ska vi göra då, Jonas?
Ja, då drar vi till skogs.
Va? Hur menar du då?
Ska
du vara ledig?
Vi ska prata skogsbolag. SCA, Holmen, Stora och alla de andra.
Jaså, men vad skönt. Ja, men då tackar vi för idag. EFN Direkt sen som vanligt imorgon. Vi tar däremot påsk och säger tack så mycket för idag.
Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.